Det här är P1, Sveriges Radio. En dom har skakat om medie-Sverige och väcker frågan. Är journalistikens mest mytomspunna metod hotad?
Är det möjligt för en journalist att använda valraferi och dold kamera som metod?
Bankkollaps i USA sprider skräckvågor över världen. Men håller ekonomijournalister Twitterfingrarna i styr när trollning lätt blir till fakta?
Men jag delar den utan att reflektera över avsändaren, vilket senare ska visa sig vara ett betydande misstag.
Bara ett fåtal fria medier finns kvar i Ryssland efter krigsutbrottet. Vi har träffat grundaren och publishern till en av dem.
We don't write about war itself, but we write about reactions of people in regions to the war.
Du lyssnar på Medierna i P1. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av Medierna. Stockholms tingsrätt meddelade i veckan en dom som fick många att dra efter andan. En privatperson har gjort det nästintill omöjliga, stämt svenska staten och vunnit. Tingsrätten tycker att staten inte har levt upp till sin plikt att följa Europakonventionens mänskliga rättigheter. Och det efter SVT-dokumentären Vaccinkrigarna, som gjorts med den klassiska Wallraff-metoden och dold kamera. Men vi har ju ett självreglerande medieetiskt system i Sverige. Så hur hamnade frågan här? Och vad betyder den fällande domen för journalistiken? Jag har pratat med några jurister och publicister, experter på området, för att hitta rätt i den snåriga juridikdjungeln.
Det här handlar ju egentligen om en yrkesetisk fråga.
Kaspar Opitz är medieombudsman och domen fick honom att haja till.
Är det möjligt för en journalist att använda valraferi och dold kamera som metod? Det är i alla fall så jag tolkar domen. Det är där egentligen tingsrätten har landat i att det ska man göra det, då ska den personen som utsätts ha någon form av möjlighet att söka skadestånd för det personen är utsatt för.
Det låter ju som på dig att det här verkligen kommer påverka journalistiken.
Jag tror att om, nu är det här en tingsrättsdom så jag tror att det är långt kvar innan den är fastställd, men om den skulle stå sig så då kanske vi har lagstiftning kring vad en journalist får göra i sina arbetsmetoder, i alla fall till viss del.
Och vad skulle det innebära?
Nej, men det är klart att ska man börja lagreglera om vad en journalist får göra så är vi inne på ett område som jag tror inte vi har sett förut. Och det är ju oroväckande för en som i min roll, och jag tror ju på fri och oberoende journalistik och att journalister ska få använda de metoder som de anser passande. Så det är klart att det är bekymmersamt.
Okej, vi tar en snabb bakgrund. För 3 år sedan så gjorde SVTs redaktion Dokument inifrån en serie i 3 delar där 2 journalister med påhittade identiteter och ibland med dold kamera infiltrerade antivaxrörelsen.
Hade vi talat om att vi var journalister på SVT så hade vi aldrig kunnat berätta den här historien.
En av de medverkande personerna trodde att hon var med i en vaccinkritisk film och blev flertalet gånger filmad utan att hon visste om det.
De försöker alltid vinkla alla program till att det är vi som är vaccinkritiska som är idioterna.
Hon anmälde programmet till granskningsnämnden som friade det. Och så anmälde hon ansvarig utgivare till justitiekanslern som beslutade att inte inleda någon förundersökning. Nästa steg blev då att stämma staten Sverige. Hon tycker att staten har ansvar för SVT. Men det avfärdar Stockholms tingsrätt. Däremot stäms staten för att ha överträtt Europakonventionen för mänskliga rättigheter som ska skydda människors rätt till privatliv.
Jag heter Martin Mörk, jag är byråchef hos Justitiekanslern.
Justitiekanslern är statens egna advokat. Och Martin Mörk, han har varit den som har fört statens talan i frågan.
Ja, vi har argumenterat då först att staten inte ansvarar för Sveriges Television. Och sen har vi då ansett att de möjligheter som finns till prövning inom det svenska mediesystemet kan man säga har varit tillräckliga. Och att det har funnits en möjlighet att få till stånd en prövning genom en förtalstalan. Och även då de möjligheter som finns genom granskningsnämnden och ja, det medieetiska självregleringssystemet helt enkelt.
Nu har ju domen inte vunnit laga kraften, men vad tror du, vad kan det här få för konsekvenser?
Den fråga som ställs kan man säga genom domen är om det svenska systemet är tillräckligt i förhållande till enskildas skydd eller inte. Statens uppfattning är ju att det är det och att det finns avvägningar som har gjorts kring att det ser ut precis på det sättet det görs. Och det har att göra med just att yttrandefriheten och intresset, demokratiintresset av journalistisk frihet är så pass starkt i Sverige.
Det är en dom som rör ett svårt och komplicerat område.
Det här är Daniel Westman, jurist och expert på medierätt.
Det som jag tycker är lite märkligt med domen, det är ju då att man inte gör någon prövning av om det i det enskilda fallet faktiskt var så att det var befogat att använda de här metoderna. Det vill säga, stred det verkligen mot Europakonventionen i det enskilda fallet att använda de här metoderna? För där måste ju vid vallraffande det göras en avvägning mellan å ena sidan den medverkande personens rätt till skydd för sitt privatliv. Det är ett stort ingrepp att filmas med dold kamera eller bli vilseledd. Men å andra sidan så kan det finnas starka yttrandefrihetsskäl för att använda den metoden. Men domstolen säger att redan det faktum att det inte har funnits en möjlighet att få den påstådda privatlivskränkningen prövad enligt svensk rätt gjorde att staten var skadeståndsansvarig. Man gick alltså inte vidare till själva den här prövningen av om det var befogat i det enskilda fallet att göra det.
Jan Helin, programdirektör på SVT, var en av dem som var snabb med att läsa tingsrättens dom. Han sitter i en bil på väg norrut när jag når honom på telefon.
Jag blev nyfiken naturligtvis, men ur ett publicistiskt perspektiv, och där tycker jag det är viktigt att konstatera, vaccinkrigarna är en otroligt viktig och stark skildring av antivaccinationsrörelsen. Därför är det viktigt för mig att säga att vi står 100% för den granskningen. Den finns publicerad på SVT Play och kommer självklart att ligga kvar där. Och skälet till det är att det har alltid varit och kommer alltid vara en helt central journalistisk uppgift att blottlägga skillnader mellan vad makthavare säger och vad de gör, eller att kasta ljus som den här gör över dolda skeenden.
Och precis som Daniel Westman reagerar han på att Stockholms tingsrätt inte tittat på ifall vallraffningen och dold kamera var befogade metoder i sammanhanget.
Sen är jag fullt redo att diskutera, är det rimligt att använda kontroversiella metoder? För det är de. Det är kontroversiellt att använda dolda mikrofoner och falska identiteter. Men det görs ju i den här med stor försiktighet och framför allt vägs mot relevansen av det man har att berätta. Och där tycker jag domen är problematisk, att man väger inte in de sakerna i det här. Kanske inte själva domen i sig, därför att den ägnar sig åt bara egentligen att kritisera svensk lagstiftning och riktar sig därför mot svenska staten, inte mot Sveriges Television. Men eftersom domen går in på resonemang kring medieetik och lite, skulle jag säga, som jag uppfattade, nu är jag publicist, inte jurist, men lite slarvigt också nämner publiceringen i slutresonemanget av domen, då kliver man ju rakt in i yttrandefriheten utan att egentligen förklara hur det hänger ihop med övriga resonemang i domen.
Kaspar Opitz är orolig för att det här ska skapa en rädsla hos journalister för att bli brottsanklagade.
Det är klart att det är bekymmersamt, tycker jag, att det kan tolkas som att man ger sig på en journalistisk metod, arbetsmetod. Och att det ska kunna ge ett skadestånd i slutändan. Jag tycker att det känns märkligt. Jag menar, jag är inte jurist, men jag tycker nog att självreglering som sådan är ganska bra. Både när det gäller yrkesetik och övrig medietik. Och att lagstiftaren ska gå in och bestämma vad man får göra och inte får göra. Och det ska liksom vara skadeståndspliktigt. Det tycker jag låter lite farligt faktiskt.
På vilket sätt då?
Ja, men jag tänker att om du som journalist ska göra ett reportage, så måste du överväga, kan jag bli straffad för detta i domstol för det jag nu gör? Det blir en helt ny situation för en journalist att tänka om man ska behöva överväga det. Till skillnad från om att ja, men man kan bli anmäld i ett självsanerande system och kanske bli granskad över det. Men det är en helt annan sak om det ska vara en domstol som kommer in i den processen.
Tillbaka till Martin Mörk hos justitiekanslern igen.
Justitiekanslern ska läsa domen och avgöra om domen ska överklagas eller inte. Och då ska ett överklagande ges in före den 5 april.
Sist här hörde vi Martin Mörk som alltså fört svenska statens talan i rätten. Och nu ska vi ta några korta medienyheter från veckan som gått.
Den högerradikala nyhetssajten Exakt 24 följer nu efter Samnytt och lämnar det medieetiska systemet. Efter att infördes krav om att medier skulle följa god medieetisk sed för att få redaktionsstöd anslöt sig flera alternativsajter till systemet. Till DN säger Exakt 24s chefredaktör, den före detta SD-politiken Erik Almqvist, att de lämnar för att inte behöva underställa sig, citat, någon slags godtycklig jury, slutcitat. Trots den stundande lågkonjunkturen och skrala plånböcker så är svenskar mer än villiga att betala för media och journalistik. Ja, faktiskt så ökar hushållens intresse att teckna abonnemang och prenumerationer på media. Det visar en genomgång som analysföretaget Mediavision har gjort. Ett hushåll lägger i snitt 685 kronor i månaden på prenumerationer och abonnemang, vilket är en ökning med 8% mellan åren 2021 och 2022. Och det är framförallt prenumerationer på ljudtjänster som lockar flest nya kunder. De ökade med 12%. Sajten Småspararguiden har fällts för otillbörlig marknadsföring efter att ha granskat den ekonomiska rådgivaren Kapitalgruppen. Småspararguidens verksamhet har två ben, en opinionsbildande och granskande och en kommersiell där de säljer ekonomisk rådgivning. Stöttestenen i det här rättsfallet var om Småspararguidens artikel var journalistik och därmed skulle bedömas enligt de regler som gäller pressfriheten eller reklam för deras rådgivande verksamhet och då falla under ett mycket striktare regelverk. Tingsrätten kom fram till att det är reklam eftersom Småspararguiden i slutet av sin artikel uppmanar läsaren att välja en annan aktör än Kapitalgruppen och länkar till sin egen tjänst.
I veckan har världens börser skakat efter att tre banker i USA har gått under. Och det har såklart varit något som redaktionerna bevakat noga och som det funnits ett stort intresse för från läsarna. Men som alltid när det är hektiska nyhetsflöden, olika uppgifter som far genom luften och svåra ämnen som bankers skulder snabbt ska granskas och rapporteras, ja, då gäller det att hålla huvudet kallt och tungan rätt i mun. Och att det är svårt, det blev tydligt när även profilerade ekonomijournalister gick på en blåsning från ett trollkonto på Twitter. Och trollningen blev till fakta hos Aftonbladet.
På ett sätt tycker jag att det här låter nästan lite som en blast from the past från när Twitters begynnelse så att säga. Då var det ju väldigt mycket, alltså jag tror att man var kanske mer naiv då.
Det här är Martin Schori, biträdande redaktionschef på Aftonbladet. I måndags jobbade tidningens ekonomireportrar intensivt med nyheten om att flera etablerade banker i USA gått omkull under helgen.
Alltså man var ju redan från början orolig för sin ekonomi och det är klart att det här gör ju att man blir ännu mer orolig om kommer det här komma hit och så. Så att det var ju någonting som vi prioriterade såklart att försöka reda ut huruvida det skulle kunna spridas till Sverige. Så.
Och det är den här jakten på att hitta kopplingar till Sverige som tidningens mest profilerade ekonomireporter, den prisbelönte Andreas Cervenka, får syn på en nyhet om att den svenska banken Klarna har en stor exponering mot en av de konkursade bankerna i USA.
Nej, men som jag har förstått det så såg Andreas en uppgift cirkulera på sociala medier och liksom från och av konton som jag tror att han tidigare som han kände igen så att säga, och brukar lita på.
Uppgiften om Klarnas situation hamnar då i två artiklar i Aftonbladet, trots att den alltså inte är sann.
Nej, men vid alla stora nyhetshändelser cirkulerar det ju väldigt mycket information. Det är mycket rykten och det är liksom obekräftad information som varvas med bekräftad information. Och sen så finns det ju uppenbarligen då personer eller konton som är ute efter att förvilla och ljuga. Så att det gäller ju att vara extremt varsam naturligtvis.
Vi har varit i kontakt med Andreas Cervenka som hänvisar frågorna om publiceringen till Martin Schori. Men han skriver i ett mejl att det var ett citat rent hjärnsläpp i ett uppjagat och kaotiskt läge som gjorde att uppgiften kunde hamna i tidningen. Och att han ser händelsen som en nyttig om en pinsam läxa. Hur tänker du kring att den uppgiften kunde få fötter från Twitter in till en artikel hos er?
Ja, nej, men det är ju inte bra naturligtvis. Alltså, vi ska ju förmedla korrekt information och vi har ju liksom inget intresse av att inte göra det. Så att vi får skärpa oss till nästa gång helt enkelt.
Spåren till uppgiften leder till ett konto på Twitter med 13 följare, ingen profilbild och vars tidigare aktivitet främst består av retweets av andra svenska twittrare. Med andra ord ett ganska uppenbart trollkonto. Under söndagen skickar den här användaren ett citat där uppgiften om Klarna ser ut att komma från bolaget självt till flera profilerade ekonomiskribenter på Twitter.
På en tweet om något annat som jag har gjort så har någon kopplat på vad jag tycker ser ut som ett pressmeddelande. Och så är det lite av den vanliga amerikanska företagsjargongen.
En av dem, DIs reporter och programledare Gabriel Mellqvist, går då i fällan.
Då är klockan ganska mycket. Jag tror att jag är på väg upp och på väg till jobbet. Men jag delar den utan att reflektera över avsändaren. Vilket senare ska visa sig vara ett betydande misstag.
Och det är efter den delningen som inlägget får rejäl fart och når tusentals av Gabriel Mellqvists följare. Däribland Aftonbladsreporter Andreas Cervenka.
Jag tror att det här skedde ganska reflexmässigt. Jag vill inte skylla ifrån mig på att det var tidigt och det var ett otroligt högt nyhetsflöde. Det är då man gör misstag och det är då man ska vara vaksam på den här typen av frågor. Men som en bakgrund till hur det gick till så tror jag att hastighetsfaktorn var betydande.
Den här uppgiften fick ju fötter sen in i två artiklar i Aftonbladet. Vad tänker du om att det blev så?
Min bild är att det är åtminstone delvis i mitt fel. Jag har ju spridit det och jag tror att människor som läser det kan ta mitt förhoppningsvis vanligtvis rigorösa och seriösa journalistiska arbete som en inteckning för att det här stämmer. Så att jag tycker att min bild är att det här i någon utsträckning är ett problem också för mig.
Felet uppdagas först när Klarnas vd Sebastian Sematkowski i en serie inlägg på Twitter kritiserar misstaget. Han skriver: låt oss ta en titt på hur svensk ekonomijournalistik kan fungera ibland. Detta är så pinsamt. Efter det så tar Aftonbladet bort uppgifterna ur artiklarna och Gabriel Mellqvist postar en ny tweet där han skriver att uppgifterna är felaktiga. Vi har varit i kontakt med Klarna som inte vill ställa upp på en bandad intervju. De säger dock att de tycker att rättelserna som gjorts är tillräckliga. Det finns en betydande skillnad mellan misstagen som Aftonbladet gjort, som faktiskt publicerat uppgiften i artiklar, och Gabriel Mellqvist som bara spridit den på sociala medier. Men han är ändå självkritisk här och menar att de båda kanalerna hör ihop.
Man brukar friskriva sig och säga att retweets inte innebär en omfamning, men det gör ju det. Det är svårt att komma ifrån det faktum att många som läser det kommer att använda den trovärdighet de känner för mig som journalist när de läser en delning på Twitter också. Och jag tycker det är rimligt att tro att personen har gjort någon slags granskning. Och det kommer jag vara noggrannare med framöver.
I måndags då när det här hände var ju också källkritikens dag. Vad tänker du om det?
Jag tycker att det var en ödets ironi. Men jag tycker också att det var en lärdom. Och det är viktigt för mig att lära sig av misstag. Jag tycker man ska vara ödmjuk med när man har begått ett misstag. Men det här har varit en ovanligt konstruktiv idé och tankemässigt utvecklande fadäs. Så att jag tror att den har bidragit positivt för mig när det gäller källkritik. Så det var, för mig var det här en källkritiskt väldigt produktiv och konstruktiv dag.
Tillbaka till Martin Schori på Aftonbladet.
Ja, det var ju olyckligt. Men jag vet inte, vad ska man tänka om det? Det är alltid olyckligt när vi publicerar felaktigheter. Vi ska inte göra det. Oavsett om det är källkritikens dag eller kanelbullens dag eller vad det kan vara.
Sist här i Lukas Devivos reportage hörde vi biträdande redaktionschef på Aftonbladet Martin Chori. Det har nu gått ett år och en månad sedan Rysslands anfallskrig i Ukraina startade. Två veckor efter krigsutbrottet infördes nya lagar i Ryssland som förbjöd medier och privatpersoner att kalla kriget just för krig och att sprida så kallade falska nyheter. Det ledde till att flertalet fria ryska medier stängde ner eller flydde landet och fortsatte rapporteringen utomlands. Några få oberoende medier är idag kvar i Ryssland och fortsätter rapporteringen med stor risk för straff och böter när de gör sitt jobb. Vi har träffat grundaren och publishern för en av nyhetsplattformarna.
Hej, Sharon.
Yeah, how are you?
Yeah.
Leonid Zilberg stämmer träff i ett litet och ganska slitet köpcenter i staden Rishon LeZion, 20 minuter söder om Tel Aviv. Han är publisher för en av Rysslands få oberoende mediekanaler som fortfarande är verksamma inifrån Ryssland. Nättidningen 7x7, Semnisem, Horizonta.
Loudness. Hallå?
Hallå?
Just nu är han här i det lilla köpcentret utanför Tel Aviv och jobbar då hans fru och barn flyttat hit till Israel och han själv inte vågar vara verksam inifrån Ryssland. Jag kan jobba med nättidningen överallt, förklarar han för mig. Sen i november då jag lämnade Ryssland bor jag ingenstans och överallt. Kriget har förändrat allt.
It is a new age of my life, yeah, so I live nowhere. No, not in Baltic, not in Israel, not in Russia, not in because I split my time between.
Han pendlar mellan Litauen, Turkiet, Israel och Europa. Hans oberoende nättidning 7x7 Horizontal bevakar 31 delrepubliker i Ryssland och har som affärsidé att skriva om lokala nyheter. Nättidningen har genom åren fått flera utmärkelser för sin journalistik och deras artiklar har fått spridning inte bara runt om i Ryssland utan även citerats i tidningar som New York Times och på Reuters. Ett avslöjande som fick stor spridning var att ett bibliotek i delrepubliken Komi brände böcker som finansierats av finansmannen George Soros. Det blev en världsnyhet. 7x7 skriver bland annat om miljöproblem och korruption, hbtq-rättigheter och tortyr i fängelser. De senaste åren har Ryssland infört flera lagar som ytterligare begränsar både pressfriheten och yttrandefriheten. Till exempel är det vanligt att medier och enskilda journalister idag kan stämplas som utländska agenter. Den lagen instiftades redan för 10 år sedan. Och dessutom kan man idag dömas för att misskreditera den ryska militären. Ett brott som kan ge böter och flera års fängelse. Och så ska ju den ryska invasionen av Ukraina inte kallas för krig i rysk media utan för en militär operation. Men 7x7 har delvis lyckats komma runt det här genom att inte rapportera om själva kriget i Ukraina utan istället om effekten av kriget på lokal nivå.
We don't write about war itself, but we write about reactions of people in regions to the war. For example, about mobilization and reaction to mobilization, about broken tanks from Ukraine going through our regions, yes, and about prices, about people in prison who were prisons who were against war.
Mediehuset utbildar även aktivister i journalistik, gräsrotsjournalistik. Det ser Leonard Zilberg som en av förklaringarna till att de nosat upp så mycket lokala nyheter. De har bra kontakter i samhällena. Och trots att många journalister i Ryssland nu lämnar landet så har tidningen runt 50 aktiva journalister och bloggare inne i Ryssland. Ett riskabelt arbete, menar publishern Leonard Zilberg. 50 tokiga journalister som fortfarande vågar skriva.
We have about 50 crazy journalists who write, who still write.
En av dem är Anna Arlova, som egentligen heter något annat.
Ja,
Oh yes, hi, I'm fine, and you?
Hon har genomgått en av journalistkurserna som 7x7 erbjuder. Till yrket är hon även grafisk formgivare och så är hon feministisk aktivist. När det blev allt svårare och farligare att protestera på gatorna som aktivist så såg hon journalistiken som ett annat sätt att bidra till förändring. Året var 2016 och hon mötte journalister från 7x7 som bevakade protesterna som hon deltog i. De verkade så coola, säger hon.
They were like cool guys, I want to be there with them. And well, the protests became more and more heavy and I understand that I maybe can do nothing as an activist and maybe I can do something as a journalist. So I started to do some courses in 77 and they were happy to have me. So now I'm with them and they are cool guys.
Jag skriver om hur människorna här i min stad kämpar för sina rättigheter, berättar hon, och om hur människor försöker leva vidare i dessa bistra tider.
My work is about how citizens try to use the civic rights, how they try to use grassroots initiatives, how they try to survive in these hard words and the hard times now. So that's what I'm writing about.
Hon, liksom de flesta andra på 7x7, skriver alltså under pseudonym av säkerhetsskäl. Och jag får inte avslöja några detaljer om vem hon är eller var hon befinner sig. Men vi har våra metoder, berättar hon. Till exempel, säger hon, så brukar jag låtsas vara en vanlig förbipasserande och ta låtsas-selfies med min telefon för att kunna få bilder utan att bli identifierad som journalist.
If somebody see me talking to people on the street as a journalist, it may be dangerous for me and for my hero too.
Journalisterna på 7x7 har fått lära sig numret till tidningens advokat utan till, eftersom man oftast fråntas telefonen när man blir gripen av polisen. Det finns också en speciell fond för de som behöver evakueras snabbt ut ur landet. Och så kan man få psykologhjälp om det blir för tungt. I mars förra året blev medieplattformen dessutom blockerad av censuren utan förklaring. Man har överklagat men utan framgång. Och idag släcks sajten ner ungefär en gång i veckan. Men plattformens tekniker behöver bara 2 minuter för att få upp en spegelversion av tidningens sajt. Och så håller det på. Censuren släcker ner sajten och tidningen får snabbt upp en annan. En katt- och råttalek. Vi är så mycket smartare än både rysk polis och censur, hävdar den ryska journalisten Anna Arlova, som egentligen heter något annat.
We are smarter than the police, we are smarter than our Roskomnadzor organization. Censorship, and they try to avoid us from information and they try to disconnect us to each other, but they fucked up and, you know, they are hackers more powerful than them and they are journalists more powerful than them. And I see how readers improve their skills to read the information, to use the VPN services, to get connection with journalists safely.
Tillbaka till nättidningen 7x7s publisher och grundare Leonid Zilberg på det slitna lilla shoppingcentret utanför Tel Aviv.
Since that time we increase our audience 6 times.
Du ska veta att sen vi blev nedsläckta och förföljda av ryska censuren så har våra läsare ökat 6 gånger om, bara sen i mars förra året. Sammantaget på sajten, på Telegram, TikTok och YouTube så har man nära 12 miljoner besökare varje månad. Och publisher Zilberg är ändå försiktigt positiv kring framtiden för rysk journalistik och utvecklingen i hemlandet. Den ryska medelklassen känner nu av kriget, säger han. Och det kan påverka utvecklingen åt ett bättre håll, kanske.
I'm an optimist. I think that all nowadays situations will finish this year.
För till och med de som kringgärdar president Putin förlorar nu på det här, säger Leonid Zilberg och stänger ihop arbetsdatorn.
I cannot see any beneficiaries of this way.
Sharon Yoma för medierna i Rishon LeZion, Israel.
Och det var allt från medierna den här veckan. Johan Hörnqvist var ljudtekniker. Och jag heter Martina Pierrot.
Vi hörs igen om en vecka. Ha det fint så länge.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.